Då tänkte jag att vi börjar med del 2. Och den här delen kommer då handla om just att vakta på det falska. Det här blir lite tuffare. Jag tror att vi just nu lever i den tidsperiod som ska föregå den antikristliga och absolut yttersta tiden. Och det här är det stora avfallets tid. Och det är ju lite av huvudbudskapet i mitt videobaserade bibelstudium om just det stora avfallet. Och har du inte sett det så kan man också se det på Bibelfokus. Det var ett hemskt tjat om Bibelfokus. Men vill ni inte gå dit så finns det en DVD som ni kan få ta gratis här framme sen. Inte nu. Det blir lite stökigt då. Men om vi nu då lever i denna förantikristliga tid så bör man fråga sig om det finns något särskilt budskap i Bibeln som är viktigt för oss just nu. Och jag tror det i alla fall. Och Jesus själv har ju sammanfattat det i några ord som ni har sett i temadagens rubrik. Och vi ska läsa det som Jesus sa. Och då är det Matteus evangeliet kapitel 24, vers 3-4. När Jesus satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet för din återkomst och den här tidsålderns slut? Och Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Och tänk då att det absolut första Jesus svarade här då när de frågade om tidpunkten och tecknen, det var just detta: se till att ingen bedrar er. Och det här är ju väldigt tänkvärt svar, tycker jag, för det här säger oss att den yttersta tiden, den kommer att vara en mycket förrädisk tid när man riskerar att bli lurad extra lätt och extra mycket kanske. Och då är det väldigt viktigt att förstå att det här handlar om att bli lurad på det andliga området. Jag brukar också peka på i den här Jesu uppmaning här att det kräver en särskild aktivitet ifrån vår sida. Han sa ju inte att han själv skulle se till att vi inte blev bedragna, utan han sa se till, och det är detsamma som att säga se själva till att ni inte blir bedragna. Så det här är en tydlig uppmaning till oss att vi måste lägga ner både tid och möda på att se upp så att vi inte dras in under falska profeter och villoläror. Så ska vi just nu lägga tid på någonting så är det inte på spekulationer om den yttersta tiden, utan det är just på att vara vaksamma på falsk andlighet. Hela Matteusevangeliets kapitel 24, det är egentligen ett enda långt varningskapitel när det gäller den yttersta tiden. Och samma varningar finns ju också i Markusevangeliet och Lukasevangeliet. Och läser vi då till exempel Markus kapitel 13 så ser vi massor av varningar där ifrån Jesus. Och det kan låta till exempel: se till att ingen bedrar er, bli då inte förskräckta, var på er vakt, tro det inte, håll er vakna, vaka därför, vaka. Så det är i Bibeln uppenbart att den yttersta tiden blir en mycket lurig tid. Vi måste då vara särskilt vaksamma så att vi inte blir bedragna av just falska profeter och villoläror. Och så ska vi ta med oss ett väldigt bra citat från en god 1800-tals förkunnare som heter Charles Spurgeon. Och han sa just så här: urskiljning är inte att veta skillnaden mellan rätt och fel. Det är att veta skillnaden mellan rätt och nästan rätt. Ja, det är väldigt kloka ord det här. För nästan sanning är ju inte sanning utan lögn. Och sanning med stort S är bara sanning om det är helt sant. Så att bara för att någon nämner Jesus vid namn så behöver inte allting vara i sin ordning. Om evangeliet inte är komplett eller helt korrekt så är det inte Guds evangelium. då är det ett falskt evangelium. Och är det ett falskt evangelium så är det inte ett frälsande evangelium. Och villoläror blir ju inte heller acceptabla bara för att förkunnaren har kavaj och slips och kanske ett par häftiga glasögon också. Jag ska visa er några bilder på det här med att skilja mellan det som är rätt och nästan rätt. Att skilja mellan det som är helt åt skogen fel och det som är äkta. Det är ju vanligen någonting som är ganska enkelt. Hur många av er ser till exempel här vilken hundralapp som är äkta? Vem kan tala om vilken som är äkta? Ja, vad skönt att ni sa det. Det finns hopp för Guds barn. Om vi sen tittar på nästa bild då. Vilken tror ni av dem är äkta? Det går faktiskt inte att skilja dessa två åt så enkelt. För de är ju exakt likadana på ytan. Man måste istället fingranska dem. Man måste fingranska sedlar om man ska kunna avgöra om någon är falsk. Så får du en 500-lapp så vet du faktiskt inte om den är äkta eller inte. Hur ser man då om en 500-lapp är falsk eller äkta? Jo, man måste läsa Sveriges Riksbanks instruktioner, deras bibel. Och där står att man till exempel med stark förstoring kan se att en äkta 500-ring har en mikrotext på den här säkerhetstråden eller vad man kallar den. Sedan så finns det också olika texter och mönster som ni ser där nere. Och de lyser upp i fluoriserande färg i gulgrönt om man belyser dem med UV-belysning. Så man kan säga ungefär så här att skickligt förfalskade sedlar kan man inte avslöja utan att fingranska dem och belysa dem med särskilt ljus. Det är då man kan avslöja de som är falska alltså. Nu hoppas jag att ni såg min lilla pedagogiska finess med det här. För på samma sätt förhåller det sig med falska profeter och villoläror. Man kan inte bara se på ytan om man ska avgöra vad som är äkta eller falskt. Det räcker till exempel inte om en förkunnare säger amen och halleluja hela tiden. Det räcker inte ens om de säger pris ske Gud. Och det räcker inte heller om de gör tecken och under i Jesu namn. Och det förstår vi från Jesu ord om just falska profeter. Matteus evangeliet kapitel 7, vers 15. Och så hoppar vi till vers 22 och 23. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har inte vi profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Man kan alltså inte direkt avgöra om något som dyker upp i kristenheten är äkta. Man måste granska både förkunnare och läror i ljuset av Guds ord. Och då räcker det inte med att stämma av med en enskild bibelvers, utan det här måste harmoniera med summan av Guds ord. Och därför är det viktigt att man läser hela sin bibel och att man fortsätter med det hela livet igenom egentligen. Kan man bara några favoritverser i Nya testamentet till exempel, då är det mycket svårt att avslöja villoläror. När det nu gäller falska profeter och villoläror så angriper de ofta viktiga fundament i den kristna tron. Och själva angreppen då handlar ju om villoläror som helt saknar bibelstöd. Eller så kan det vara villfarelser som utgörs av felaktiga tolkningar av olika bibelord och så vidare. Och vilken variant det nu än är av det här så innebär ofta de här villfarelser, villoläror och så vidare angrepp på grundläggande bibliska sanningar. En del av de här angreppen är ju då såklart uppenbara, men andra kan vara väldigt svåra att upptäcka, mycket förrädiska. Kan man nu sin bibel duktigt så har man i och med det, kan man säga, ett slags multifilter som kan filtrera bort villoläror och annat krafs. Och de olika skikten då i det här multifiltret utgörs då utav olika bibliska sanningar som man har sett till att rota sig i. Och det är detta som vi också då kallar för olika bibliska perspektiv. Sådana är väldigt bra att ha framför sig när man betraktar både läror utanför och innanför kristenheten och även företeelser och vad som sker i världen. Och jag tänkte ta upp 10 sådana här viktiga grundläggande bibelperspektiv. Och vi kommer väl att vara klara ungefär 8 ikväll då. Men jag ska försöka raska på. Jag kommer att hänvisa till bibelfokus igen många gånger, för jag har skrivit mycket om det här. Och jag ska gå igenom de här då snabbt, så ni vet vad vi ska gå igenom. Jesu återkomstperspektivet, som vi ju faktiskt har tittat på. Jesu gudomlighetsperspektiv. Människoperspektivet. Korsets och nådens perspektiv. Avfallets perspektiv. Den smala vägens perspektiv. Tusenårsrikets perspektiv. Babels torns perspektiv, den falska karismatikens perspektiv och Israelperspektivet. Jesu återkomstperspektivet, där ska jag bara summera det som jag sa i del 1 och sen ska vi titta på några ganska starka exempel. Vi sa så här under pass 1, att Jesus kommer tillbaka på exakt samma sätt som han lämnade jorden. Jesus kommer så att alla ser det. Jesus kan inte komma när som helst. Vi kan aldrig räkna ut exakt tidpunkt för Jesu återkomst. Det såg ni ju den här gubben, vad var det han hette nu igen? Jan och Elvor, kan inte ni det, ni som är här? Yes, Harold Camping. Han sa ju 21 maj i år kommer Jesus tillbaka. Och sen när han inte gjorde det så ändrade han till 21 oktober. Och vi som lever får se. Vi ska inte spekulera i tidpunkten för Jesu återkomst. Och jag känner Harold Camping, har han läst? Eller? Jesus kan inte dyka upp i kroppslig gestalt innan han kommer tillbaka. Men nu så ska jag ge er några exempel på villoläror som handlar om Jesu återkomst. Och här ser man att olika delar av kristenheten har sina olika villoläror. Men vad jag kan se så finns det, eller jag ska ta upp 3 ganska breda parallella floder som flyter fram idag, kan man säga. Och då tänker jag på katolska kyrkan och vad de kallar för den eukaristiska tidsåldern. Den pingstkarismatiska kristenheten med kungarikets herravälde, kingdom dominion kallar man det på engelska. Och sen den spirande kyrkan som på engelska heter emerging church eller emergent church. I de här grupperna så finns det olika tankegångar, men det finns också stora likheter i tankegångar och uttryckssätt. Och det underlättar då såklart det som jag kallar för avfallets ekumenik. Så när de här slår sina påsar ihop så kommer det att göra avfallet ännu större, och så säker. Och det här kommer, tror jag, att mynna ut i bygget av den sista tidens Babels torn, bildligt talat. Alltså det världsrike som vi kan läsa om i Uppenbarelseboken. Katolska kyrkan och den eukaristiska tidsåldern. Kikar man runt på internet så ser man att det i många katolska sajter idag skrivs om att Jesus ska återkomma till jorden i den katolska nattvarden, alltså eukaristin. Jag ska kanske säga något först om vad eukaristin är för någonting. Martin Luther, han hade ju som katolsk präst och munk väldig insikt i den katolska mystiken, men han hade ju också fått ljus över evangeliet. Och Luther, han kallade eukaristin för den största styggelsen inom katolska kyrkan av dem alla. Och det beror på att man inom katolska kyrkan menar att nattvardsbrödet rent fysiskt är Jesu kropp och att vinet är Jesu blod. Och därför kan man också tillbe brödet. Om man sätter upp det då till exempel i en så kallad monstrans. Och så här kan en sån se ut. Och ni ser där oblaten som då utgör Kristi kropp i mitten. Och påven i tillbedjan inför det som de menar är Kristi kropp. Det här är ju ren och skär avgudadyrkan. Men detta innebär också att varje gång som den katolska prästen på altaret inviger nattvarden med sina ritual så ser de det som ett förnyat Jesu försoningsoffer eftersom man menar att Jesu död på korset inte var tillräcklig. Ofta så förrättas nattvardsmässan för de som är döda som man menar plågas i skärselden. Och det skulle då förkorta deras lidanden i skärselden med den här mässan. Och det här är ju väldigt allvarliga villoläror som ni säkert förstår allesammans. Nu är det så här att en del katolska förkunnare menar att Jesu återkomst till jorden ska inte ske rent fysiskt, alltså till Oljeberget, utan i eukaristin. Och då kommer ett så kallat eukaristiskt rike upprättas på jorden. Och man menar då att detta rike är tusenårsriket. Och då kommer Jesus att styra och välsigna människor just genom eukaristin. Och alla som då tar del av denna nattvard kallas för den eukaristiska människan. Och de här ses då ibland som Kristusgestalter. För man blir vad man äter, tänker de. Och den eukaristiska människan blir ju genom det då lite utav några slags nästan gudar. Nu ska jag ta ett citat från en av katolska kyrkans alla mystiker som menar sig ha fått särskilda tilltal om just det här ifrån Jungfru Maria. Och då är det Jungfru Maria som säger det här. Jesus kommer att komma en andra gång och härska. Han kommer och det blir Jesu återkomst som barn. Det är ju konstigt. För att upplysa sinne och hjärta hos alla folk av alla religioner i alla nationer och av alla raser. Hans rike ska vara en era av fred. Min son kommer att visa sin barmhärtighet mot världen. Men han kommer inte att gå i världen så som ni tänker det. Detta blir inte hans slutliga dom och ankomst. För denna nästa epok kommer att bli ett förbund, två hjärtan emellan. En andlig, eukaristisk regeringstid där Jesusbarnet kommer att inleda ett rike och fred. Och här har ni en monstrans med Jesusbarnet just också. De här tankarna är ju ett otroligt banaliserande och korrumperande av Bibelns budskap om både Jesu återkomst, tusenårsriket och om Jesus själv också. Nu är ju inte det här den officiella läran inom katolska kyrkan ännu, ska jag säga. Men det är ändå tongivande tankegångar, så det är inte omöjligt att det här kommer att bli en officiell lära. För de fyller ju på med nya villfarelser då och då. Och som ni såg i citatet, om jag ska våga backa här, så inkluderas också alla religioner. Och den enande faktorn är då just eukaristin. Vilket ju är intressant eftersom förre påven sa att det bästa sättet att evangelisera det är att öka människors intresse för just eukaristin. Om man nu betraktar de här påståendena utifrån Jesu återkomstperspektivet då, så förstår man att det här är fullkomliga villoläror och det finns inget som helst bibelstöd för det här. Men trots det så växer sig dessa tankegångar allt starkare och det kan nog komma till ett ganska allvarligt läge också i vårt land eftersom allt fler, och det här vet ni, samfund, församlingar, pastorer, förkunnare och också enskilda kristna intresserar sig allt mer för den katolska nattvarden och för katolsk mystik. De två starkaste pådrivarna i Sverige för detta är Peter Halldorf och Ulf Ekman. Och i detta ser man också en väldigt stark ekumenik mellan pingströrelsen, trosrörelsen och katolska kyrkan. Och det som utgör grunden för den här falska, farliga ekumeniken är framförallt den falska karismatiken och mystiken. Och i kulisserna då så lurar då eukaristin. Och jag tror att katolska kyrkan kommer att ta till allt mer krystade metoder för att locka människor in i det här med eukaristisk tillbedjan. Och en sån sak kunde man läsa om nu i denna veckan i tidningen Dagen, det var i torsdags. Där stod det att det hade skett ett så kallat eukaristiskt mirakel. En oblat hade fallit till marken i någon polsk katolsk kyrka år 2008. Och då hade det blivit en liten fläck på oblaten. Och då menar man att det var en bit av Jesu hjärta. Så nu i söndag så hade man hållit en stor procession i den här katolska kyrkan. Där man gick fram då med detta lilla kex, om man kan kalla det så, inför 1000 åskådare. Och det här är ju faktiskt hur absurt som helst. Men det åstadkommer ändå ett ökande intresse det här. Ett ökande intresse just för eukaristisk tillbedjan. En annan sak som man måste vara observant på med katolska kyrkan, det är att den helt och hållet suddar ut judarnas och Israels särskilda roll som Guds folk. Och istället sätter sig då katolska kyrkan i centrum. Och det framkommer ju också väldigt tydligt i den här läran om det eukaristiska världsriket. Det här, sån här teologi då brukar man kalla för ersättningsteologi. Så jag hoppas ni förstår varför det är såna risker med att ta till sig den katolska nattvarden, alltså eukaristin. Den bibliska nattvarden var också Ulf inne på. Det var härligt att höra. Det är ju egentligen bara en måltid som ska hjälpa oss att minnas Jesu fullkomliga offer på korset. Det är Bibelns budskap om nattvarden. Nu ska vi ta den pingstkarismatiska rörelsen som jag har valt att kalla dem och Kingdom Dominion. I pingstkarismatiska kristenheten så har ju då läran om ett hemligt och plötsligt uppryckande av församlingen varit en dominerande eskatologisk tolkning i många år. Men det är inte den grejen vi ska titta på nu. Vi ska istället kika in i den del av den pingstkarismatiska kristenheten som håller sig med en lära som säger att alla kristna måste komma tillbaka till den ursprungliga kraft som de första apostlarna hade, plus lite extra kraft. Och först då kan Jesus komma tillbaka, menar man. Och det här brukar man då kalla för the restoration på engelska, och det betyder återupprättandet. Denna upprättelse, menar man, ska ske genom en global andeutgjutelse. Och den brukar man då kalla för latter rain på engelska, och det betyder det sena regnet eller höstregnet. Och de troende ska då i den tiden bli något som man kallar för manifested sons of God, alltså Guds manifesterade söner. Och som sådana ska vi då utöva kingdom dominion, alltså kungarikets herravälde kan man kalla det på svenska. Och när vi har nått dit hän så menar dessa letter rain-förkunnare att marken är beredd för Jesus att komma tillbaka. Innan det kan han alltså inte komma tillbaka, säger man. Men om man nu kikar i Bibeln så ser vi inte att det är så här som kristenheten kommer att ta sig ut när Jesus kommer tillbaka. Istället så talar Bibeln om ett stort avfall före hans ankomst. Så Jesu återkomst är inte på något sätt beroende av de kristnas andliga status. Jesus kommer när tiden är inne, oavsett om vi utövar kingdom dominion eller inte. Sen är det så här att det välde som latter rain-folket tänker sig före Jesu återkomst, det har tyvärr stora likheter med antikrists rike. Så risken finns ju att de kommer att applådera när den karismatiske antikrist träder fram och förför alla jordens invånare med tecken och under. Och kanske utöva sitt kingdom dominion. Och tecken och under just är ju något som är väldigt centralt i den här Latrain-familjen. Och just därför så kommer det att bli ett område som de kommer att falla på, tror jag. Och här finns också en annan sak som inte många är så observanta på. Att även om det är många förkunnare inom Latrain-familjen som stödjer Israel och judarna, som till exempel Ulf Ekman, så är dessa läror om Kingdom Dominion inget annat än en raffinerad form av ersättningsteologi. Där just judarnas särskilda roll i Guds plan för den yttersta tiden körs över i någon slags amerikansk bulldozerstil. Det var vad jag hade tänkt säga om denna punkten. Och så ska jag prata om den spirande kyrkan. Jesu återkomst via det sociala evangeliet. Här ska jag bara säga att, lite kort då, att det finns en lära om Jesu återkomst och tusenårsriket som dyker upp i de kretsar, församlingar och samfund som svärmar runt sådana förkunnare som Brian McLaren och Rick Warren. Och det här är en rörelse då som går under namnet Emerging Church, som ni säkert har hört talas om. Och det betyder, om man översätter det, så betyder det den spirande kyrkan eller den framväxande, uppåtväxande kyrkan. Och bara det kan ju faktiskt leda tankarna till Babels torn. Den här rörelsen, den är både mycket liberal och mycket intellektuellt orienterad. Och det finns även starka inslag av mystik och New Age. Och här tänker man sig då att vi kristna ska mer och mer engagera oss för det sociala evangeliet. Vi ska satsa all vår tid och kraft på fred. Vi ska satsa på välstånd och hälsa. På intellekt och kunnande och samförstånd mellan religioner och nationer. Och vi ska också ta bort det anstötliga i den kristna tron. Och så ska vi vinna grannar och vänner genom att vara trevliga mot varandra. När vi då har lyckats fullt ut med detta, med att bygga detta enade världsrike, och då menar man att det i sig är Jesu återkomst till jorden, då har vi tillsammans upprättat tusenårsriket. Och även här så handlar det om ersättningsteologi, och så bygger man på ett Babels torn där Gud i praktiken blir lämnad utanför. Jesu gudomlighetsperspektivet. Den här skulle egentligen varit på första plats. För det här tror jag är den viktigaste punkten, eller skiktet i vårt multifilter. Och det handlar om den för kristna tron helt avgörande och grundläggande sanningen att Jesus är Gud. Han är inte bara gudomlig i någon allmän mening, utan han är Gud med stort G. Han är ett med Fadern. Och hans enhet med Fadern, den är inte bara något ämbete eller någon tillfällig status. Jesus var, är och kommer alltid att vara Gud. Och Jesus är av samma gudomliga väsen som Fadern och den heliga anden. Men Jesus är Gud i mänsklig gestalt. Just denna sanning då, om Jesus som Gud, det är något som de flesta villoläror förvanskar på det ena eller andra sättet. Och man degraderar då Jesus från att alltid vara Gud genom olika läror, lärosystem och tankekrumbukter. Men om man nu då inte tror att Jesus är Gud, då har man faktiskt satt sig i samma båt som muslimerna, hinduerna, buddhisterna, Jehovas vittnen, mormonerna, frimurarna, New Age och många, många fler. Och frågan är ju då, vill man sitta i samma båt som dem? Eller vill man stå på en biblisk kristendom? Jag ska inte säga mer om det här perspektivet. För det, nu är det så förnämligt att jag har skrivit ett väldigt omfattande bibelstudium om det här. Som också finns på Bibelfokus. Så vi hoppar till nästa. En annan då viktig biblisk sanning, det är att människan var, är och kommer alltid att vara människa. Vi har aldrig, aldrig varit gudar eller gudomliga, och vi kommer aldrig, aldrig att bli gudar eller gudomliga. Bibeln säger visserligen att vi ska bli lika Jesus när han kommer tillbaka. Men eftersom nu då Jesus är Gud, så kommer vi ju inte att bli lika honom i det avseendet. Utan det vi kommer att bli, det är lika Jesus vad det gäller kropp, karaktär och syndfrihet och rättfärdighet. Men gudomliga blir vi alltså aldrig. Man ska också komma ihåg att det här med människans gudomlighet, det var ju faktiskt Satan som är lögnens fader som först sa det. Så det är alltså en lögn med Satan som konstruktör. Det är viktigt att komma ihåg det. Ska man då syna förkunnare och deras läror inom det här området, så måste man vara vaksam om det på något sätt förkunnas att vi människor skulle ha det gudomliga inom oss. Eller att vi har en gudomlig gnista inom oss. Eller att vi har Eden och paradiset inom oss. Att vi ska söka det gudomliga i vårt inre och så vidare och så vidare. Och tror man då på det sättet, ja, då sitter man återigen i samma båt som hinduerna, buddhisterna, New Age, mystikerna och frimurarna och så vidare. Men även så kallad kristen mystik menar faktiskt att vi ska söka det gudomliga inom oss. Och då menar man det oavsett om man är frälst eller inte. Och den mystika tron, den blir då på grund av detta till en perfekt grund för en ekumenik över alla religionsgränser. Och det är ju i vart fall något som inte Gud önskar. Sen ska man också vara vaksam på om det förkunnas på något sätt att vi kan bli gudomliga. Och det kan handla om gudomliggörande då genom gärningar, riter, sakrament, på nyttfödelse eller något i den stilen. Och det finns ju varianter på sådana läror som man kan då hitta hos till exempel mormonerna, trosrörelsen, New Age och faktiskt också katolska kyrkan då. Om nu någon förkunnar att människan är eller kan bli gudomlig på något sätt, så ska man känna till att New Age-profeterna är mycket tacksamma för detta. För enligt deras sätt att se på den här saken så ska det ske en andlig evolution. Och den här andliga evolutionen kan inte ske om vi inte börjar inse att vi är gudomliga, och just det ska påskynda deras Kristusgestalts ankomst. Han heter Maitreya. Så Maitreya kan inte träda fram förrän merparten av mänskligheten funnit sin inneboende gudomlighet. Och den här figuren Maitreya, det kan nog visa sig att det är samma person som den som Bibeln kallar för antikrist. Och då är ju frågan om man vill vara med om att påskynda hans framträdande. Men det är alltså vad bland annat kristna mystiker gör med sitt utövande. Och New Age-folket är då väldigt tacksamma för detta. Och jag ska avsluta denna punkten med att ge ett ganska skrämmande citat ifrån den tyske professorn och filosofen Ernst Bergmann. Och han var en av de intellektuella i Tyskland som under andra världskriget starkt propagerade för Adolf Hitler. Och Ernst Bergmann, han sa så här: utplåna legenden om Gud som blev människa, alltså Jesus, och människan ska själv resa sig upp som Gud, som Kristus. Hon ska bli medveten om sig själv som sådan, och hennes innersta ska ta gudomlig form. Så även Hitler och hans män umgicks med såna här tankegångar om människans inneboende gudomlighet. Och jag tror faktiskt att Nazityskland var en frukt utav just såna tankegångar. Korsets och nådens perspektiv. Det finns ju bara egentligen en enda lära, religion, som förkunnar att Gud har gjort allt som är nödvändigt för människans frälsning, och det är ju evangeliet. Och alla andra religioner och alla villfarelser i kristenheten, de går ut på att människan mer eller mindre på olika raffinerade sätt måste arbeta sig fram till sin frälsning genom olika reningar, metoder, sakrament, lärosystem, gradsystem och så vidare och så vidare. Men lägger vi någonting till Guds nåd, så är det inte nåd längre, utan då är det förtjänst. Och står vi utanför nåden, så står vi utanför frälsningen. Men det här med att lägga någonting till Guds nåd, det nästlar sig in på alla möjliga vägar idag och på olika försåtliga sätt i kristenheten. Ska man då bli riktigt duktig på att avslöja sån här gärningslära, så måste man sätta sig in i vad evangeliet faktiskt innebär. Paulus fick också på sin tid kämpa ganska hårt emot sån här gärningslära, och det ser man till exempel i Galaterbrevet. Jag tycker att vi ska lägga oss till med samma sinnelag som Paulus hade. Och han sa så här om de falska bröder som försökte införa omskärelsen på alla nyfrälsta. Galaterbrevet kapitel 2, vers 4-5. De hade nästlat sig in för att spionera på den frihet som vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar, men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. Avfallets perspektiv. Som jag sa innan, Bibeln visar väldigt tydligt att det ska bli ett avfall i kristenheten i den yttersta tiden. Det är alltså inte så som många förkunnar idag, att det ska bli en världsvid väckelse och andeutgjutelse. Och det är väldigt viktigt att man har det här bibelperspektivet, för annars är det väldigt lätt att dras med i osunda sammanhang där just motorn är talet om världsvid väckelse och andeutgjutelse. Mer än så här säger jag inte om den här punkten då, utan jag vill hänvisa till min video om det stora avfallet. Och jag sa väl innan att ni kan få en sån DVD-skiva där framme. Jag har bara 50 stycken, så tar ni någon så ta bara en. Den smala vägens perspektiv. Även här då har vi ett väldigt viktigt bibelperspektiv. Om man ska behålla balansen när man möter tal om världsvid väckelse och så vidare. Många förkunnare inom Latter Rain-familjen, de talar ju till och med vitt och brett om att hela nationer ska bli frälsta. Och man kan då fråga sig hur det går ihop med de här Jesu ord från Matteus evangeliet kapitel 7, vers 13-14. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Om det nu är få som kommer att finna den sanna vägen till Gud, så förstår man nog, tänker jag i alla fall, att inte hela nationer kan bli frälsta. Och det här bibelperspektivet handlar inte om att vara emot äkta väckelse, om nu Gud sänder någon sån. Utan det här handlar om att Guds frälsningsväg är smal. Och där ryms inget annat än ju bara jag och Guds nåd. Så kan jag gå fram på frälsningens väg. Inget av vårt egna får plats där, vad det gäller då egna gärningar, metoder, sakrament, ritual, riter och så vidare. Men det är så här att det är människans förkärlek till egna insatser som gör att det är få som hittar Guds smala frälsningsväg. Det är allvarligt och det bör man begrunda ganska ordentligt. Jag har ju berört tusenårsriket här tidigare idag, och här hinner jag bara säga det att det är viktigt att leva med Bibelns perspektiv på det här, så man inte går på olika villoläror om att kyrkan och de kristna ska vara med och upprätta det här tusenårsriket. Utan tusenårsriket är det fysiska fridsrike som Jesus ska upprätta på jorden i samband med hans fullt synliga och fysiska återkomst. Och det handlar inte om något mindre än det. Det är också viktigt att tänka på. Babels torns perspektiv, det här talade jag faktiskt om på en temadag för 2,5 år sedan som vi hade då här borta i missionskyrkan. Så jag får egentligen hänvisa till den inspelningen om ni tycker det här är intressant. Men det här handlar om enhet och ekumenik och att Gud hellre splittrar oss människor om det kan leda till våran frälsning. Och så är det ofta. Och för att ifrån den här berättelsen om Babels torn så kan vi dra den lärdomen att En enad mänsklighet kommer att vända Gud och hans befallningar ryggen. Detsamma gäller en enad kristenhet. Vid Babels torn så sa Gud, sprid ut er i världen och föröka er. Det gjorde man inte. Man samlades till ett ställe och byggde på ett torn. Och man skulle liksom bygga ett monument över sin storhet och förträfflighet som människa. För kristenheten gäller samma sak. Gå ut i världen och gör folk till mina lärjungar. Men vi samlas till enhet och byggande av katedraler och samfund och andra storheter, glaskyrkor. Jesus, han sa så här med avseende på den yttersta tiden. Många falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under. Och i andra Thessalonikerbrevets kapitel 2, vers 1-12, där ser vi att just tecken och under är drivkraften i antikrists framträdande. Och det här är alltså ett jätteviktigt perspektiv att ha med oss, både i och utanför kristenheten. För fascineras vi av tecken och under så är det väldigt lätt att bara glida med villoläror, falska profeter och så vidare. Så vi får inte fascineras av detta, för att det är så här att Gud bekräftar bara sitt ord med tecken under. Markus evangeliet kapitel 16 och 20. Falska profeter däremot, de bekräftar sig själva, sina läror och sina sammanhang med tecken och under. Och det är ju deras stora fokus dessutom. Men sen är det så här att Gud kan faktiskt pröva oss genom att låta tecken och under ske just bland falska profeter och förkunnare. Och det kan man läsa om i 5 Moseboken kapitel 13, vers 1-3. Jag har väl skrivit det där. Ja. Så tänk på det här att tecken och under aldrig är något som bekräftar en förkunnares äkthet. Falska profeter och förkunnare kan utföra stora ting, och det är också deras stora fokus. Och det såg vi då tidigare i Matteus evangeliet kapitel 7. Sen vill jag säga något också om Israelperspektivet. Jag har ju berört det lite grann här innan då. Men som kristen är det viktigt att ha rätt perspektiv på Israel och det judiska folket. För många villoläror går ju ut på att man har suddat ut det faktum att det judiska folket och Israel då har en väldigt speciell roll i Guds frälsningsplan. Även i vår tid och även i den yttersta tiden. Och har man då fel perspektiv på judarna och Israel, så tror jag att risken finns att man kan charmas av villoläror som sätter kristenhetens förträfflighet i centrum. Och vill ni fördjupa er i det här ämnet, så rekommenderar jag böcker av Sven Reichman. Man kan lyssna på mycket undervisning av bland annat honom på kristenmp3.se. Jag tycker han behärskar detta väldigt, väldigt bra med judarnas roll i Guds frälsningsplan. Vad ska vi då göra? Avslutningsvis ska jag prata om det. Om det nu är så här att vi lever i avfallets tid, som är den tid som föregår den absolut yttersta tiden, då bör man ju fråga sig, vad är viktigt för mig som kristen just nu? Och det kanske har varit samma sak genom de 2000 åren som har gått. För jag tror det är detta. Sök i Bibeln vad det innebär att leva i Kristus och lev sedan så. Och det här är inget svårt, för det handlar egentligen bara om en överlåtelse till Gud och en full förtröstan på att Jesu försoningsverk är det enda som jag har att förtrösta på för min frälsning. Och det här handlar också om att i sitt barnaskap inför Gud traska på i vardagen i en förtröstan på att Guds ande leder. Och så vara lyhörd för det bara. Man behöver inte göra det här särskilt märkvärdigt. Det handlar förmodligen inte om att höra röster. Utan det handlar bara om att vara förtröstansfull och lite vaken. Och till det här hör också att vi ska odla vår relation med Gud hemma i all enkelhet. Med bibelläsning och förtrolig bön, samtal med Gud. Och det tror jag är den absolut viktigaste grunden för våran tro. Så om vi lever vårat liv i Kristus, i borgen Kristus. Han är ju våran borg, våran frälsningsborg eller våran frälsningsark. Så tror jag det är så vi kan klara oss bäst undan avfallet. Och det är också så som vi bäst kan orka med motgångarna i den yttersta tiden. Och det här var vad jag hann säga. Det var hemskt, det var 45 minuter eller 50 går fort. Resten får jag ta nästa temadag, när det nu blir. Tyckte ni nu att jag drog ut på tiden, så tycker jag ni ska tänka så här, att nu har jag i alla fall förkortat er tid fram till Jesu återkomst med 50 minuter. Det var inte illa. Och vi ska ta en liten paus innan Evi Junesved ska tala här.